Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag känner mig ofta ensam. Jag vet inte hur många gånger jag scrollat genom kontakterna på telefonen eller vänlistan på Facebook och försökt fundera ut en anledning att ta kontakt med någon. Men jag kommer inte på något bra skäl att bara säga hej. Det finns förstås ett par vänner jag alltid kan ringa, men de kan ju inte alltid svara. Och trots att jag älskar dem så finns det saker vi aldrig har pratat om. På många sätt är vi kanske typiska män. För ofta gömmer vi våra känslor för varandra bakom skämt och jargong. Andra gånger kan vi vara så inne i vår bromance att vi inte inser att vi tar för mycket plats. I dagens avsnitt pratar jag med två av mina äldsta vänner. Om ensamhet, om längtan, om hur vi kommunicerar med andra och varandra. Det handlar om män och vänskap.
Jag heter Ida Östensson.
Och jag heter Tor Rutgersson.
Det här är en podcast från Make Equal. Här utmanar vi män att prata om sånt som män inte så ofta, eller kanske aldrig, pratar om. Allt vi inte pratar om är en förlängning av initiativet Killmiddag. Med enkla frågor får killar och män hjälp att öppna upp. Samtalet har startat och nu vill vi fördjupa det.
Jag tänker att väldigt många män är väldigt ensamma. Alltså var femte man saknar en nära vän. Och den statistiken är hjärtskärande. Mm.
Och när jag tänker på mitt liv och de killar som jag har liksom varit ihop med i en kärleksrelation eller haft liksom levt nära. De har alla haft svårt med nära manliga vänner i vuxen ålder. Jag har liksom fått vara både deras flickvän och bästa vän. Mm. Medan jag själv ventilerar mina känslor och tankar genom mina andra vänskapsrelationer. Och jag upplever på något sätt att det generellt sett är vanligare att killar och män gör saker med varandra. Men
aktiviteter alltså.
Ja, exakt. Så. Men när de är med sina tjejkompisar, då helt plötsligt så kommer det där intresset och behovet av att prata känslor och så in i bilden. Och jag ville liksom under mina tonår, jag drog så ofta till killgäng för att jag älskar att vara aktiv och göra fysiska aktiviteter och gillade inte det här. Vi ses på kaféstation och fikar så här varenda helg med mina tjejkompisar.
Mm. Och skatingen och det?
Ja, men då släpptes, ja, det var ju det. Jag skatade ju och liknande, eller jag sökte mig inte det för jag ville liksom göra sådana saker och snowboard och klättra och allt vad det var. Så. Och jag släpptes in ganska direkt i de där mansdominerade grupperna. Men helt plötsligt så kan jag upptäcka att jag ändå hamnade liksom vid sidan av aktiviteten och sittandes och lyssnandes på någon av killarna och deras problem.
Mm. Som en terapeut.
Ja, när jag liksom var där för att skate och fly det här samtalet som jag var ganska less på att jag ville göra saker, så hamnade jag ändå där. Det var som att såhär, alarm, alarm, en tjej kommer in, jag kan prata, typ. Och det är liksom både mitt och deras ansvar att jag säkert också har liksom lärt mig att lära känna människor så. Alltså, hur mår du? Du ser låg ut idag. Alltså, jag är den som påtalar sånt. Och killarna i skatelokalen kanske inte sa så till de killar som såg låga ut, liksom, utan de körde sin grej. Mm. Så jag tar verkligen på mig det ansvaret också. Men jag vill ändå fråga dig om du känner att du har använt tjejkompisar mer för samtal och killkompisar mer för aktivitet.
Ja och nej. Mm. Därför att jag tycker att vi pratar ganska mycket, till exempel jag och Magnus och jag och Olle. Och även med andra manliga vänner. Men när det kommer till mina kvinnliga vänner så har jag märkt att det blir snabbare fokus på relationer. på känslor. Mm. Och då upplever jag kanske lite grann det som du var inne på nu, att det är de som driver det på ett sätt. Mm. De kanske uppmärksammar, de kanske frågar saker, eller vi faller in i de rollerna, alltså allihop, att vi, att de frågar många frågor och jag svarar. Och jag är inte lika bra på att fråga frågor tillbaks. Och det brukar jag komma på liksom, en stund in i samtalet, att oj, nu har vi pratat bara om mig i typ 30 minuter.
Mm.
Och det händer inte med killkompisar, för där finns en tydligare vilja från var och en att prata om sig själv.
Mm.
Så att, jag vet inte, men lärdomen är nog att vi killar måste bli bättre på att visa intresse för andra och ställa frågor. Och det gäller förstås också i kärleksrelationer.
Olle och Magnus är Tors kompisar sedan många år. Olle är doktorand och forskar kring biosystem och olika typer av odling. Magnus är fotograf och har bland annat gjort en reportagebok om hemlöshet. Båda är pappor. Olle har 2 barn och Magnus har 3. Olle och Magnus är här idag för att prata om män och vänskap.
Vi känner varandra ganska bra, men det finns kanske saker som vi aldrig har pratat om.
Mm.
Även om vi har pratat om väldigt mycket saker. Och jag tänker att det finns 2 olika sätt som vi pratar på. För vi har haft många förtroliga, fina samtal, en och en.
Mm.
Men mycket av vår kommunikation är också skämtsam, lite lätt ironisk. Men till exempel när du ringde mig idag, eller om du bara ringde dig.
Mm.
Det första jag gjorde var ju någon form av skämt.
Liksom. Ja, men det är så är det alltid.
Ja. För jag vågar inte bara vara liksom öppen på något sätt. Jag vet inte. Nej, om du kan känna igen det. Eller kanske bara jag.
Jag kan känna igen det.
Finns det saker ni saknar i vänskapen med andra män? Eller till och med i våran vänskap?
Jag känner mig inte helt bekväm med att prata om riktigt djupa känslor. Alltså.
Med oss?
Ja.
Mm.
Inte för att jag är rädd för att göra det, mer för att jag har en känsla av att det inte riktigt skulle... Jo, ibland. Alltså, vi gjorde det mer förr, tror jag. Men jag har liksom gått ifrån det. Jag tror det har att göra med barnen och sådär också. Att det har blivit så himla mycket fokus i livet på barnen. Vi gjorde det mycket mer förr. Det kommer jag ihåg nu när jag säger det.
Men ofta var ju det i en stund när en av oss hade en dålig
kris,
relation.
Ja, för då hade vi mycket sådana samtal. Det är faktiskt sant.
Det var en period där du och jag pratade jättemycket om
sånt. Ja, och en period där du hade krisigare och där jag hade krisigare. Vi pratade mycket om det. Så det gjorde vi faktiskt väldigt mycket. Det är sant.
Och finns det statusgrejer där, liksom att jag ska växa för er genom att jag ska dra ett roligt skämt eller säga något ironiskt när du har sagt någonting? Liksom?
Inte i den här konstellationen, tror jag.
Mm.
Och jag känner inte det på mitt frilanskontor där jag sitter. För där kan jag mötas av ett skämt och sen kan jag bara berätta för dem att jag mår inte, jag mår deppig idag eller något liknande. Då svarar de upp på det. Men då är man ju trygg i den miljön. Jag tror att jag har fått ett annat förhållning. Alltså jag tror inte att jag har med... att jag har fått barn eller sådär. Men jag tror att det är lite äldre man blivit som har fått lite distans till. Fan, problem kommer och går hela tiden.
Ja, och nu är det
man kan grubbla på dem på nätterna och så vidare. Men nu när jag ringer Olle så kan det vara intressantare att prata om.
Ja, vi pratar med för att det är kul då.
Ja.
Och det är ju jättebra det också, tycker jag. Det är liksom inget problem egentligen i det här hället.
Ibland kanske jag ringer för att jag inte vill tänka på alla de problem som jag tänker på. Liksom.
Visst. Ja.
Det här är ju väldigt speciellt, för här sitter jag med mina 2 kompisar, Olle Lind och Magnus Liam Karlsson. Och vi har känt varandra sedan gymnasiet. Så att eftersom ni känner varandra så tänkte jag att ni skulle kunna presentera varandra.
Magnus är fotograf nu för tiden, men vi lärde känna varandra egentligen. Vi gick på samma gymnasium, men lärde känna varandra när vi gick på Skara skolscen. Så han var väldigt intresserad av teater och film och sånt förr. Men det är ingenting kvar av det. Eller intresset kanske är kvar. Men nu är det fotandet och, får man väl också säga, ganska mycket familj.
Ska du ge en lika snäll presentation till Olle, Magnus?
Han har gått på musikhögskolan. Visst var det?
Ja.
Ja, just det. Och kan spela allt.
Nej.
Jo, bygger en egen banjo från en egen uppodlad kalibass. Om jag inte minns
jo,
fel.
Jo, absolut.
Ja. Han är doktorand. Väldigt trevlig, väldigt snäll, rolig, pratglad.
Men jag vet inte om ni vill säga något kort om hur ni känner mig.
Jag kommer ihåg vår första dag på gymnasiet. Vi fick kontakt direkt första dagen på gymnasiet. Uh-huh. Och du pratade om att du gjorde mespop. Det var liksom din identitet. Jag gör mespop. Yeah. Och så fick jag din skiva kanske första dagen redan. Nej, jag vet inte om du hade med den första dagen, men det kan jag tänka mig att du hade. Mm. Annars var det andra dagen jag fick den. Och jag blev grymt imponerad. Alltså det var ju, vi gick ju estetiskt program, så vi gick ju där för musiken, du och jag.
Men sen är du ju en man med väldigt många järn i många eldar också.
Mm.
Du är väldigt driftig och...
Hörrni, det var efter gymnasiet som våra vänskaper fördjupades. Men även under gymnasiet så hade vi mycket gemensamt. För vi var inte direkt någon av oss den populära killen liksom. Och vi hade kanske olika sätt att tackla det på. Nördiga intressen, promenader med hund, musik såklart. Kände ni er ensamma under den perioden, gymnasiet?
Jätteensam.
Ja, jag med. Jag och Magnus var inte ens kompisar då.
Nej.
Ja.
I och för sig, jag var ju mer ensam. Jag hade ju en period där i tidig pubertet där jag inte längre kunde relatera till klasskamrater och mina kompisar som började med köra moppe och spela hockey och snacka brudar i omklädningsrummet och så vidare. Jag drog mig tillbaka lite där.
Mm.
Och sen något år senare när jag kände att nej, men nu har jag liksom rätt ut rätt mycket till mig, då hade de ju stängt dörren för mig. Så jag hamnade liksom utanför gemenskapen där i många år.
Ja.
Sen var det ju först när jag bytte, började på gymnasiet, kom in i en ny klass, som jag liksom började hamna i ett socialt sammanhang där jag släpptes in igen. Liksom.
Ja, alltså, det var mycket att vara en väldigt förvirrad tid för min del och kände mig missnöjd med mycket av det jag gjorde och sådär. Fast i perioder var det ju också roligt. Jag tycker det, alltså, till exempel när vi spelade in vår skiva i ettan.
Mm.
Det kommer jag ihåg som det var väldigt kul när man var inne i ett sånt här kreativt flow. Eller en övningsperiod. Liksom, och bara, jag har alltid känt mig väldigt så här, att jag trivs och känner mig liksom varm när jag är inne i något projekt fullt ut.
Mm.
Så då var det roligt. Det var inte bara så här ensamt. Det var ju kul grejer också. Och dessutom på gymnasiet så var det ju fler som var mer lika mig, ja, tyckte jag. Det kände ju, som du beskrev, det känner jag igen. Alltså, på högstadiet så var det nästan alla killar där och höll på med sport till exempel. Det är en klassisk grej, känns det som lite grann. Att om man har hållit på med andra saker så kan man ha varit i en klass först där det bara var, alla var intresserade av sport.
Mm.
Och ingen höll på med musik. Och så plötsligt var alla mer sådana esteter, om man säger. Mm. Så det, på det sättet var det mindre ensamt. Men det blev ändå, jag vet inte vad det beror på, men jag upplevde det som att jag inte alls hittade mig själv riktigt där på gymnasiet, tyvärr. Men ja.
Det kan jag känna igen. När vi började estetisk linje så kände jag så här, åh, äntligen, här kan jag vara lite mer mig själv. Liksom.
Mm.
Och jag kände mig friare än hur det var på högstadiet.
Mm.
Jag tyckte att det var egentligen en jobbigare period. Men sen så blev jag väldigt missnöjd med mig själv. Liksom. Det var lite oberoende av vänskaper egentligen.
Mm.
Alltså jag kände bara att jag inte var den jag ville vara. Och det var mycket med kropp och sådär. Och ni vet ju att jag fick anorexi. Och jag kunde inte gå i skolan på slutet och allt det där. Liksom. Att det blev den typen av identitetskris som jag tror växte fram ur någon slags ensamhet. Eller att jag identifierade mig själv som annorlunda på något sätt.
Jag var lika vilsen. Det gick inte så långt för mig liksom med det psykiska problem och så, men ändå att ja, det var en förvirrad tid.
Nej, men jag tyckte ju att gymnasiet var ju en av de bästa tiderna i mitt liv. Jag fick hålla på med teater,
ja,
jag hade
vuxna
människor som på riktigt stöttade mig och sa, ja, men vad bra du är, Mange, och jobba på det här. Och jag fick liksom möta riktiga, som jag kände det, skådespelare. Lärarna hade ju varit skådespelare innan och tyckte det var fantastiskt.
Mm. Ja, men du kändes tryggare på den tiden.
Ja, men jag hade ju stora kval inombord som vem jag var. Liksom. Och i förhållande till, jag såg ju er andra i klassen, såg jag ju som så otroligt mycket bättre på det ni gjorde. Liksom. Tog du med ditt slagverk och du med din gitarr och ni kunde liksom spela tillsammans och så vidare. Och jag kände mig alltid väldigt ensam. Jag var ensam kille i teatergruppen och jag kunde inte spela något instrument. Och när ni satt och jammade på rasterna så var det liksom, oh, vem är jag i det här? Liksom.
Mm.
Så jag började ju försöka spela gitarr också där. Och...
En annan sak som vi har gemensamt, vi tre, det är att vi på olika sätt är ensambarn. Alltså vi växte upp som enda barnet. Olle, du har läst en del om det där och om syskonskaror. Hur har det påverkat oss, tror du?
Jag läste en bok, men ändå. men jag kanske har pratat om det, så det verkar som jag har läst.
Du har den förmågan.
Ja, okej. Alltså för mig var det väldigt mycket en aha-upplevelse att överhuvudtaget erkänna att det skulle betyda någonting. För jag gick runt och förnekade det tills jag kanske var 25 eller något sånt där, nu är jag 35. Mm. Eller till och med tills jag var 30 kanske.
Jag har ju alltid saknat ett syskon.
Mm.
Jag vet när jag var liten, alltså jag hade ju jätteroligt när jag gick på Liseberg med mina föräldrar och vi åkte. Men jag kommer ihåg att jag var alltid ensam om att uppleva någonting först.
Mm.
Jag förstod inte det då, men jag ser det nu i efterhand att när jag höll pappa i handen efter vi hade åkt någonting, så han hade ju åkt den där grejen innan och var ju glad för att jag tyckte det var roligt att göra det. Men jag fick inte dela den där, wow, vi gjorde det tillsammans, vilken grej det här var.
Mm.
Och lite så tror jag att det är genom, man går genom resten av livet också, att man hela tiden saknar någon som står bredvid en och delar nya upplevelser med.
Ja.
Själv, jag känner mig oerhört ensam. Jag vet när mina föräldrar, när de senare försvinner, så då är jag ju helt ensam.
Ja.
Min sambo kan ju liksom ta upp allting hon går igenom, tar hon ju upp med sin syster hela tiden.
Mm.
Vilket jag tror är väldigt vanligt bland syskon som fortfarande har kontakt. Där den relationen fungerar. Det, för det kan ju vara att det inte fungerar också.
Ni har båda flera barn.
Mm.
Är det medvetet då att ni liksom tänkte att vi ska se till att det blir syskon ganska tätt?
Ja.
Väldigt medvetet.
Ja,
helt klart. I varje fall första gången det blev ett syskon.
Mm. Olle, du och jag har växt upp utan våra biologiska pappor. Men vi har haft andra män som har funnits i våra liv. Hur tror du att det har påverkat oss?
Också mycket. Alltså min styvpappa har ju varit verkligen en pappa och som jag har älskat. Och han lever inte längre.
Min morbror var ju som min pappa när jag växte upp.
Ja.
Men han dog när jag var 14.
Mm.
Vi hade en jättefin relation. Men och kanske mer när han hade dött. Men också under tiden som vi hade den fina relationen, så var det ju ändå de här frågorna liksom. Och kanske längtan efter att få veta rent biologiskt var kommer jag ifrån. Liksom, att det finns den biten.
Jo, det hänger ju kvar. Min pappa dog också, som din morbror, när jag var 11. Och han bodde också i Skåne. Jag bodde i Göteborgstrakten. Så jag åkte dit varannan helg. Och sen också att ens pappa då dör. Eller pappa gestalten i ditt fall. Mm. Det har man ju tänkt på hur mycket som helst. Och tänker på det ofta fortfarande.
Överlag, hur viktigt tror ni det är med manliga förebilder under uppväxten?
Jätteviktigt. I den miljön jag växte upp på 80-talet i Mölnlycke, då var det ju väldigt tydligt hur en pojke skulle vara. Och väldigt tydligt hur en flicka skulle vara. Och alla förhöll sig utifrån de här grunderna för de här två könen och hur man ska bli och så vidare. Och där är det, tycker jag, väldigt viktigt att ha en manlig förebild. En bra manlig förebild som kan luckra upp det där kanske.
Ja.
Det blir en spegel vi tittar på.
Ja, men det blir någonting att modellera sig själv ut efter. Antingen att följa efter och ha någon som en förebild, det här vill jag bli. Eller att ha som en antiförebild och jobba ifrån också. Att man, om man liksom har haft en förebild som kanske inte har nått hela vägen fram, så kan man liksom tänka att vad var det som var bra och vad var inte bra, och så försöka att jobba vidare på det och så vidare.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Allt vi inte pratar om är en satsning från Make Equal i samarbete med Studiefrämjandet och med IOGT-NTO, Acast, Bonnier Bookery och Månpocket. Vill du veta mer och ordna egna killmiddagar? På alltviinteprataram.se kan du läsa mer. Håll också utkik efter vår bok med intervjuer och samtalsguider. Den finns som pocket, ljudbok och e-bok.
Brukar ni säga till era nära vänner att ni älskar dem?
Nej.
Ja.
Du har aldrig sagt det till mig.
Inte älskar.
Jag tror jag sa det till dig en gång på test. Eller också har hittat på det i efterhand. Och du liksom verkar inte reagera som att du tyckte det var lite... Eller om du tror att jag bara skojade.
Det blir kanske det. Men jag brukar ofta så där. Jag hoppas att du känner igen dig i det, Tor. Men att jag så här skickar ett sms och tackar för... Att vi sågs, att jag uppskattar det.
Mm. Ja, men det så... Jo, men
alltså,
den,
så här, alltså, den typen jag av... kanske inte säger så här, jag älskar dig. Men att visa
också.
Uppskattning att... Mm. Och speciellt om man har haft ett förtroligt samtal även över telefon. Så jo, kan men... det vara bra att skicka ett sms och säga att jag uppskattade verkligen det. Och...
Det gör det med mig också. Alltså, jag menar, det var inte som jag bara var jättebesviken på det där. Utan jag bara kände inte riktigt... Jag tänkte, varför har han inte sagt det till mig?
Men hur skulle det kännas då? Alltså, hur känns det? Om jag säger till er nu att jag älskar er. Och det gör jag faktiskt. Är det obehagligt?
Nej.
Det är ju jättehärligt ovant.
Ja, men ovant är det i alla fall,
ja.
Eller hur?
Ja, det är det definitivt. Det känns ju fint. Man blir lite darrig. Alltså faktiskt. Alltså, jag känner det. Mm.
Nej, men jag tror att vi skulle försöka göra det. Mm. Vi killar. Liksom. För att komma lite djupare också. Mm. I vänskap. Skulle ni säga att ni har svårt överlag att skaffa vänner? Eller nya vänner?
Inte nu för tiden.
Nej.
Inte sen jag flyttade från Stockholm. Jag flyttade ut en liten ort utanför Stockholm. Där mentaliteten var en helt annan. Där bara en sån grej som att det tog något halvår innan någon frågade vad jag jobbade med. Därför att de personerna som fanns runt omkring mig var mer intresserade av vem jag var. Att man mötte folk när man var ute i lekparken på ett annat sätt. Och där kunde connecta med människor och de har blivit vänner nu. Några år senare.
I lekparken var det alltså med dina barn, bara för att tydliga. Att
det, ja, att, precis. Ja. Ja, när man var ute i lekparken med barn. Men det upplevde jag inte i Stockholm. När jag var ute i en lekpark med barnen i Stockholm. Då var det att barnen connectade. Vi föräldrar tittade lite på varandra med en liten nickning. Och sen var det inte mer egentligen med det.
Men du träffar många människor för att du håller på med musik.
Ja, det har ju varit för mig. Precis, alltså alla, det har jag också tänkt på en del. Att de allra flesta... Typ alla kompisar jag har ju lärt känna genom att jag har spelat. Förutom Magnus är den enda, tror jag.
Men vi har ju spelat ihop i teater.
Det har vi gjort, precis. Det är ju ändå
och grejen är, jag tror att det finns en liten nyckel i det här. Mm. Därför att jag tror att när man är barn och lär känna varandra, då gör man alltid någonting tillsammans. Vi bygger en koja, ja, vi leker krig, vi spelar fotboll, fiskar eller vi gör en aktivitet tillsammans. Mm. Efter en viss ålder så kommer vi upp i en situation där vi, när vi träffas, så gör vi ingenting aktivt. Utan vi konsumerar alltid någon annans aktiva verk. Vi äter någon annans mat. Vi tittar på någon som spelar fotboll. Går på en bio som någon gör. Mm. Det som förväntas av dig och mig om du och jag ska lära känna varandra efter jobbet. Då går vi ut och tar en öl. Mm. Och då ska vi sitta ner och prata.
Ja.
Och det kräver ett otroligt mod.
Sen också tror jag att det är en kulturell grej. Faktiskt, som jag tänkte på lite här inför detta. Och som jag har tänkt på mycket annars också, att min sambo är från, och fru är från Spanien. Att det här är ju välkänt, att det skulle finnas en skillnad där lite, hur, det sociala umgänget. Ja. Men det är ju så himla sant, vi har bott där under föräldraledighet i 2 omgångar halvårsvis. Och generellt sett är det ju mycket mer öppnare. Alltså det är ingen som behöver ha mod för att sitta och snacka, nej, goja med någon som de aldrig har träffat förut, nej, en hel kväll på barnen. Det finns liksom ingen ansträngning i det.
Hur många kompisar känner ni att ni verkligen kan prata med? Utan då att göra er till eller spela spel, eller att ni kan ringa när som helst?
3.
Jag kan inte säga hur många.
Jag skulle också säga ungefär 3. Jag brukar tänka så här ibland, fast mer förr, när jag liksom ville träffa någon och gå ut med någon. Mm. Och när ni två inte fanns till exempel, och vissa andra också inte i Göteborg där jag var. Mm. Att jag kunde scrolla igenom min telefonlista så här och fundera. Kan jag ringa den personen? Mm. Kan jag ringa den personen? Vad skulle jag säga då? Skulle det vara konstigt om jag ringde? Mm.
Liksom. Jag har faktiskt aktivt börjat skaffa mig en till telefonkompis som jag kan ringa. Det är lite roligt. Det är en kollega på frilanskontoret där liksom.
Men nu är det dags. Du har jobbat upp det nu?
Ja, nej, men det bara börja med att jag tänkte, vi garvar ju och snackar ju hela dagen på kontoret, så varför kan jag inte ringa honom nu? Mm. Bara fråga hur är läget? Och jag märkte att han blev lite ställd, men nu har vi kanske haft 2-3 telefonsamtal och nu börjar det bli mer.
Han kommer fråga snart, Magnus, vart är vi på väg? Nej. Nej, det är ju jättebra ju. Men pratar ni om jobbiga känslor också då?
Inte på telefon.
Nej.
Det gör vi ju ibland när vi sitter på kontoret och jobbar.
Ja.
För jag kan känna att det finns, jag kan träffa människor och så tänka så här, jag skulle vilja vara mer vän med dem. Mm-hmm. Men jag vet inte hur jag ska göra för att det ska bli så. Men har ni någon gång, och nu tänker jag inte sexuellt, det hade också kunnat vara en fråga, men det är det inte nu, varit nära en manlig kompis, typ skedat eller hållit om honom under en längre tid, eller bara suttit tätt intill?
Nej.
Nej. Jag tänker Skara skolscen. Händer det aldrig där?
Mellan dig och mig?
Nej, generellt, men alltså, generellt så, jag, så här.
Nej, det var ju en lika, så att säga, machovärld där.
Jag hade något minne som satt där. Ja, det var nere i uppehållsrummet där alla var. När alla var där, då kunde man sitta och knåda en killkompis.
Ja.
Men det var ju inte så att man satt och knåda killkompisen.
Nej, eller satt och strök bara mjukt. Det var ju för mjuka upp musklerna, alltså vanlig amatörmassage.
Men gärna när det var andra människor med, liksom.
Ja, det också. Mm, det nog, kan ligga lite något i det.
För mig så ser det i alla fall ut som att för kvinnor, för tjejer, så är det mer naturligt att ha den typen av vänskap där de skulle kunna sitta tätt intill eller hålla om varandra helt platoniskt och visa närhet på det sättet. Men för män så är det väldigt, väldigt främmande att göra med en annan kille eller man.
Nej, men jag tänker så här, till exempel när du kom och hade utsläppt hår.
Idag?
Idag, ja. Mm. om du och jag skulle gå ut nu, eller vi ska gå ut sen och ta en öl till exempel. Ja. Så känns det som att jag skulle kanske inte sitta och pilla i ditt hår och känna på ditt hår och kanske fläta ditt hår och så.
Nej.
Det skulle ju mycket väl, vi kunna kanske varit mindre konstig känsla om vi hade varit tjejer eventuellt.
Jag tänkte fråga, hur skiljer sig era vänskaper med kvinnor? Exempelvis med den vänskapen som vi har.
Det är sorgligt att säga, men jag har inga kvinnliga vänner som jag umgås med på det viset. Mm. Jag har många kvinnliga bekanta. Men jag kan tyvärr inte säga att jag har någon som jag kategoriserar som vän. Utan det är kollega eller bekant, granne.
Jag umgicks väldigt mycket med 2 tjejer som jag spelade med också. För några år sedan, tills jag fick barn. Vi pratar mycket om känslor och problem och hit och dit. Det var väldigt mycket så.
Men jag tänkte på det nu. Jag hade ju några kompisar under min singeltid i Göteborg.
Mm.
Minns du? I Gårda och sådär. Men
jo, det, kommer jag ihåg.
Det var ju aldrig helt utan intresse.
Nej.
Från min sida, tyvärr. Alltså,
från din sida?
Vad sa du?
Från din sida?
Från min sida,
Mm.
Vad gör ni annars för att vårda era vänskaper? Ta ansvar för dem för att de ska fortsätta och kanske växa?
Ringer varje dag.
Nej. Ja, i princip ringer
du. Ja, det gör jag.
Ja. Nej, ja. Jag är ju inte så bra på att vårda mina vänskaper. Och när jag ringer Magnus så svarar han aldrig.
Jag har jättesvårt att svara.
Magnus ringer mig när han är ute med hunden eller sitter i bilen.
Jo, men det är då han ringer.
Ja.
Ja.
Och när jag ringer så sitter han inte ute med hunden. När jag sitter.
Men kära Olle, jag bor med tre barn i en trea. Det är rätt hög ljudvolym och ja. Väldigt...
Om vi säger så här, vad ska vi göra?
Ja, alltså hålla kontakten på olika sätt. Telefonsamtal får man göra om det är distans eller mässa. Men det, ja, jag ser det andra runt omkring mig som är så otroligt mycket bättre på detta. Jo, men jag tänker, jag ska återigen nämna min sambo och fru. Att min fru, hon är grym på att hålla kontakten med många. Alltså, och det hon gör som jag inte gör i alla fall. Och som hon gör så naturligt och liksom på något sätt har byggt upp. Det att, för henne är det nästan som ett arbete, men det är fel att säga så, men att hon verkligen investerar tid medvetet i detta.
Men vad gör hon som är, om det är mer konkret?
Hon är bara
konkret,
otrolig. Hon bara, ja, alltså, ja, men det är alla sätt, för hon har ju många vänner i andra länder också.
Mm.
Till exempel, om vi är, att hon kan hälsa på, hon var senast för ett par veckor sedan i Rom och hälsa på en nära vän där, med sin bror.
Ja.
Det hade hon ju bara kunnat, liksom, det hade bara kunnat rinna ut i sanden, men hon gör det verkligen. När vi gifte oss i Spanien kom det folk från USA, alltså det var också, alltså de gjorde sånt, det är sånt som hon gör också, hon skulle liksom kunna åka till USA bara för att någon gifter sig. Hon åker ner till bröllop ständigt och jämt i Spanien, eller ofta, inte ständigt och jämt, men... Och pratar i telefon mycket, mässar jättemycket, liksom, hon lägger mycket tid på att hålla en ständig kontakt med många människor. Vänner och även familj, alltså i Spanien.
Vi avslutar väl med en kram, alla tre. Och så gör vi inga ryggdunkar. Ja.
Vad sa du, skulle vi göra?
Inga ryggdunkar. Nej. Och så håller vi kvar en stund. Mm. Gör så?
Ja.
Grymt.
Blev det klappt i alla fall?
Nej, jag tyckte det var mer av ett gnid.
Ni kan höra Olles musik på facebook.com/aitarara, AITARARA. Och ni kan se Magnus fotografier på magnusliam.com.
Vad fint det var. Att ni alla vågade erkänna att ni kände er ensamma på gymnasiet. Min bild har alltid varit att så länge skolan finns så har de flesta killar ett sammanhang. Och att kanske att ensamheten kommer mer när alla går in i vuxenlivet och sina egna bubblor. Eller det är liksom min erfarenhet att det är svårare att bygga nya vänskaper. Men ja, kanske att det är det framförallt för män och att det blir svårare i vuxen ålder.
Mm.
Men jag blev också väldigt positivt överraskad över att Magnus ringer er varenda dag. Och han har ändå barn, jag fattar inte hur han hinner. Och jag måste ställa frågan till dig, hur hinner du? Jag skulle nog bli stressad om jag hade någon kompis och jag såg dens nummer på mobilen varenda dag.
Ja, jo men alltså, ibland svarar jag inte och det vet han ju om. Och det är samma sak när jag ringer honom, att han kan vara mitt uppe i någonting. Och så att det är underförstått. Men jag tycker att det är någonting riktigt fint. Jag uppskattar verkligen den kontakten som vi har. Och vi kan ha flera samtal under en och samma dag. Även om de inte behöver vara så långa varje gång. Men jag tycker att det är en chans att typ prata av sig lite om läget. Skoja lite som vi var inne på. Bli på bättre humör. Men sen tänkte jag också på i samtalet vi hade att det var fint att prata om gymnasietiden där. För det har inte vi gjort på jättelänge. Och efteråt så sa Magnus att vi alla tre var som darrande asplöv på insidan på gymnasiet. Men utåt så försökte vi få det se ut som att vi hade koll på läget liksom.
Idas utmaningar.
1. Har du också fastnat i de här stereotypa sätten att umgås med snubbar och med tjejer? Testa gör tvärtom. Bjud hem en tjejkompis på en tv-spelskväll och en killkompis på en myskväll med middag. 2. Berätta en hemlis för en manlig vän och be om ett råd. Och med hemlis menar jag något som du kanske inte har delat med till någon annan. Något som du går och bär på som tynger dig. 3. Prata med dina manliga vänner om att ni ser till varandra, om ni beter oschysst på något sätt, så att ni kan hjälpas åt att skapa ett klimat där ni behandlar er själva och andra på ett schysst sätt.
Ni har hört Allt vi inte pratar om. Programledare var Ida Östensson och Tor Rutgersson. Tor var även redaktör. Producent var Kristoffer Malmsten och medproducent var Tanvir Mansur. Intervjun klipptes av Timmy Strandberg från Poddbyrån och Tanvir Mansur. Mer om satsningen Make Equal och våra samarbetspartners på alltviinteprataom.se.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.